Hej och välkomna till Findir, en podcast om rollspel. I dagens avsnitt kommer jag att prata om Cult, Divinity Lost. Jag har haft ett samtal om spelet med en av dess kreatörer, Petter Nallo. Och lite längre in i programmet så kommer ni att få höra när mina vänner Olof och Andreas pratar om Cult och kampanjen Den svarta madonnan. Nu rullar vi igång! För ungefär 4 år sedan så började jag tillsammans med mina vänner Olle, Andreas och Adde att spela oss igenom den nya variationen av den legendariska kampanjen The Black Madonna som släpptes nu till Cult Divinity Lost. Kampanjen i sig är massiv och vi var införstådda med att det skulle ta ett flertal spelmöten för oss att ta oss igenom det hela. Som om inte kampanjens storlek i sig skulle vara en utmaning nog, så kom också livet emellan, så som livet ofta gör. Det tog oss närmare 3 år innan vi till slut tog oss igenom The Black Madonna. Cirka 1 år efter att vi hade avslutat kampanjen så skulle vår spelledare Olle komma upp till Stockholm på ett besök för att spela brädspel hemma hos Andreas. Dagarna innan vi skulle ses igen så började jag tänka mycket på Cult och på kampanjen i synnerhet. Jag tog med mig en mikrofon för att få prata loss ett tag med Andreas och Olle om Cult och The Black Madonna. Men innan vi lyssnar på hur det samtalet lät så tar vi det hela från början. I gränslandet mot mörker och vansinne, drömmar och död, finns en verklighet sinnena inte kan uppfatta. Så lyder en liten del av texten från baksidan på boxen till den första utgåvan av skräckrollspelet Cult som släpptes 1991 av Äventyrsspel. Spelet skrevs av Gunilla Jonsson och Mikael Petersen. Cult var någonting helt annat än vad som tidigare hade skapats i rollspelsväg. Cult utspelade sig i en nutid där verkligheten var en lögn och döden, det var bara början. Kabbala och gnosticism blandades med tydliga influenser från filmer som Hellraiser och musik som Sisters of Mercy. Det var nattsvart, brutalt, chockerande och skräckinjagande. Spelet orsakade ett inferno av moralpanik där allt från företrädare för livets ord till politiker och skribenter satte sig på höga hästar och red ut för att stoppa det dekadenta innehållet från att saluföras. Cult har alltid haft en given plats i mitt hjärta ända sedan första gången jag spelade det. Det är ett spel som går över alla gränser och ber aldrig om ursäkt för det. Cult är nu inne på sin 4:e utgåva som går under namnet Cult Divinity Lost. Mycket i spelet är helt nytt, men samtidigt så är väldigt mycket också väldigt välbekant. Jag ringde upp en av Cult Divinity Losts kreatörer, Petter Nallo, och bad honom att berätta mer om spelet. Och då säger vi hej till Petter Nallo. Hej Petter!
Hej på dig, Martin.
Och vem är du?
Ja, jag är en för tillfället Umebo som upptäckte Cult som 14-åring. Då bodde jag förvisso i Boden av alla ställen. Och sedan så ville det väl ödets trådar göra så att jag kom att vara en del av teamet som utvecklade 4:e utgåvan. Och nu har jag väl den här lite flådiga och amerikaniserade titeln Creative Director för Cult Divinity Lost, så jag håller lite i den kreativa utvecklingen för spelet.
Och vad skulle du säga, vad är Cult Divinity Lost?
Ja, det är ju den 4:e utgåvan av Cult som kom 1991 och då utgavs av Äventyrsspel. Och det är ju ett skräckspel som man bör vara förberedd på det, och det utspelar ju sig i nutid allra oftast i alla fall, och jag skulle säga att det är ett gnostiskt skräckspel som handlar mycket om att världen vi ser omkring oss är inte verkligheten, utan vi är fångade här i den här världen, och Gud eller demiurgen som skapade vårt fängelse är försvunnen eller kanske död, man vet inte. Och den här fängelset som vi lever i börjar sakta falla sönder, och när det sker så börjar mänskligheten sakta vakna upp och fasor från vårt förflutna börjar hemsöka oss och gränserna mot andra världar luckras upp. Och jag skulle säga att det är en så här skräck som fokuserar väldigt mycket på huvudpersonerna om Call of Cthulhu oftast är väldigt här plottbaserat. Det finns en plot, en story, och så är det rollpersonerna som undersöker den här konspirationen eller vad kulten gör. Så handlar kult mycket mer om huvudpersoner och vad de kämpar med. Och det skulle jag väl säga ramar in kult lite som ett skräckspel kanske.
Och vilka är ni som ligger bakom det här spelet?
Vi var väl i grundteamet, så när vi skrev det här så var det ju en kompis till mig som heter Robin Liljenberg som han som egentligen drog igång det första, alltså från första början när han gjorde ett hack till Apocalypse World där vi testade kult med det regelsystemet.
Och för någon som inte
men han,
vad är för någon som inte vet då, vad är Apocalypse World för någonting?
Apocalypse World är ju ett efter katastrofen rollspel där man skapar på något sätt settingen. Vad var det för katastrof? Vad är det för miljö? Vilka är vi i det här samhället efter katastrofen? Och det har ett regelsystem som vissa älskar och andra hatar. Men som jag tycker är väldigt bra, för det kräver få slag, det driver på dramat och du får väldigt distinkta karaktärer. Settingen har ingenting med kult att göra som så, men själva tanken på hur man bygger rollpersoner och hur regelmotorn fungerar. Man kan säga att många gånger i utfall i Apocalypse World så lyckas man när man får alltid någon konsekvens, och vi märkte att det drev på dramat väldigt bra på det sättet. Väl värt att kolla in det spelet.
Absolut. Så förutom Men. Du och Robin då, vilka är ni mer som ligger bakom Kult Divinity Lost?
Robin fokuserade ju på om man säger, reglerna och spelledardelen och arketyper och sådant. Och jag tog hand om mytologin och mytosen och settingen. Sen hade vi då Marco Berman som gamla vapendragare som var med lite grann som regeltestare, var med och hjälpte till med, alltså drog i kickstarten och mycket av de bitarna. Och så hade vi Don Alistrand som gjorde layouten för själva böckerna. Det skulle jag vilja säga är som kärnteamet i när vi tog fram Divinity Lost, även om folk kom in i olika delar, Dan kom in i slutet och så.
Och hur kom det sig att just ni skapade Cult Divinity Lost?
Ja, det var lite av en olycka. Som sagt, jag har ju alltid varit ett fan av originalkult. Det var ett spel som, när jag upptäckte det så var det så mycket nytt i det. Alltså jag hade aldrig upplevt den typen av skräck, och det var så otroligt mycket influenser som fanns ingrodda i det spelet från källor som inte jag då kände till, som Clive Barker och sådant, Neil Gaiman. Men det regelsystem och mycket andra saker gjorde att det spelades inte så jättemycket. Jag läste mycket spel, att vi testade spelledare en del. Men det var när jag bodde i Göteborg, och Robin bodde också där och Marco bodde där, och Robin hade den här idén att jag ska testa kult med det här Apocalypse World-systemet. Och alla vi tyckte att det här funkar ju jättebra. Och sen var det så att jag och Robin fortsatte med det där. Robin han skrev till det och jag gjorde illustrationer till spelet bara för att det skulle ha några typer av bilder. Och det här var alltså en hackad, det här var inte en officiell produkt, utan vi kallade det för Illusionens fångar, och så släppte vi det som pdf-er på nätet helt gratis som folk kunde ladda ner för en blogg som nu inte finns kvar, tror jag. Men det blev så mycket material och vi tyckte att det här var så himla bra, så att vi hörde av oss med dem som hade licensen till Kult och visade upp vad vi hade och sa att vi skulle vilja ge ut det. Då sa de att ja, det kan ni få göra, men då måste ni göra det på engelska. Vi vill ha en internationell release. Och då blev det ett mycket större projekt. Men det var så det hände. Men det började verkligen som ett fanprojekt helt och hållet. Det fanns ingen tanke på att vi skulle ge ut det på riktigt. Och så blev det som det blev.
Och vilka skulle du säga är de största skillnaderna mellan den första utgåvan av Kult och ert Kult Divinity Lost?
Jag skulle säga att på något sätt tematiskt så är det nära delar av 90-talsutgåvan. De som känner till den världen, alltså settingen, kommer ju känna igen att det finns de här elementen med både Metropolis, den eviga staden, och Inferno och drömvärldar. Alla de elementen har ju liksom varit fundamentet som vi har stått på. Filosofin som jag hade, i alla fall när jag arbetade med det, var liksom tanken att om man hade gjort Kult från 1991 idag, hur hade det sett ut? Så det var det som var ursprunget. Men det tror jag man skulle märka störst skillnad i, att reglerna är helt annorlunda. Det är ju inte 90-tal längre, så att vi har ju internet och sådana saker. Det är mindre fokus på action och automatvapen. Det gamla Kult hade ganska mycket så här, mycket automatvapenregler och kampsport och så här ninja grejer. Man märker att det var ett barn av sin tid. Så det skulle jag säga är de stora ändringarna, med själva grundkonceptet med att man spelar rollpersoner som har mörka hemligheter och nackdelar som tynger en. Det skulle jag säga är fortfarande kvar. Vi har bara byggt en annan regelmotor som hanterar det.
Och när vi ändå är inne lite på det här med likheterna med den första utgåvan av Kult, så 2019 så släppte ju ni en ny variation av den klassiska kultkampanjen Den svarta madonnan, eller The Black Madonna. Hur skulle du beskriva den kampanjen?
Den kampanjen skrevs ju av Gunilla Jonsson och Mikael Pettersen till Kult. Det släpptes väl 92, tror jag. Och den har som fått en, den har getts ut på franska, men aldrig på andra språk, och hade som fått en, vad kan man nästan säga, legendarisk skimmer i det internationella communityt. Folk hade hört talats om den och var nyfikna på den, men den var ju extremt svårtillgänglig. Du behövde kunna franska eller svenska för att kunna liksom få ett grepp om den. Så vi valde ju att översätta den och ge ut den, och men vi ville ha kvar den i sin tid. För jag tycker den blev ett väldigt intressant tidsdokument. Den utspelar ju sig när den börjar i Hamburg. Den utspelar sig i Hamburg och Berlin till en början. Precis som Sovjetunionen håller på att kollapsa. Muren har fallit. Det känns som en ny tid kommer, och du har liksom den här gamla resten av Sovjet. Och samtidigt finns det ett mysterium som handlar om någonting som skedde i Leningrad, eller då Sankt Petersburg, men Leningrad som det hette under andra världskriget, där det var obehagliga saker som skedde på ett barnhem, och några av de här barnen som tog någonting med sig, och på något sätt det växte till liv nu under början av 90-talet, och rollpersonerna blir indragna i det också. Utspelade sig då i Berlin, och man utforskar drömvärlden, och sen kommer man till slut in mot gamla Sovjet och i Rysslands hjärta, och innan kampanjen får sin upplösning. Så det är en väldigt episk kampanj. Den är ganska, vad kan man säga, den varierar. I början är den mycket mer av en klassiskt undersöka, och mot slutet blir den lite mer actionladdad. Och så, men den har element som jag tycker är extremt minnesvärda, och jag har själv så här upplevelser från den från 90-talet som jag tycker är så här extremt starka i mitt minne, så här, just när det gäller Leningrad i drömmen och sånt, och så här, klinik där de håller personer som har fått konstigt stigmata och sånt där. Det finns mycket, mycket så här juicy kultstuff i den som jag tycker är väldigt härlig.
Och det sägs ju ofta att den första utgåvan av Kult inspirerades kraftigt av skräckfilmer som till exempel Hellraiser och musik som Sisters of Mercy och Fields of the Nephilim. Vilka popkulturella företeelser skulle du säga har inspirerat ert arbete kring Cult Divinity Lost?
Ja, det just när du säger popkulturella saker, alltså ja, jo, alltså för det första tycker jag att jag är väl kanske gammalmodig, men jag tycker ju fortfarande att The Sisters of Mercy kan man alltid ha som en källa för inspiration. Och när det gäller musik så vet jag i alla fall att personligen så försökte jag hitta olika soundtracks för de olika, vad kan man säga, världarna i Kult. Så när jag skrev om Inferno så lyssnade jag mycket på Watain och läste deras texter. Och när jag skrev om Underjorden så var det mycket så här doom metal och dark ambient. Men även så här konstiga platser. Jag skrev om Elysium som är liksom vår värld, vårt fängelse. Så var den främsta inspirationen. Här är väl ändå popkultur en slags popdänga som blev känd på 80-talet när en artist som heter Monica Turnell sjöng. Den heter Vintersaga.
Stort
Den har skrivit.
minnet rullar in.
Ja, men precis. Och det är någon som heter, en artist som heter Ted Ström som skrev den. Och den här Jerry Williams och många andra har gjort den. Men den handlar så mycket om så här isolation. Och jag stal massor med så här fraser från den. Om man läser Elysium-kapitlet kan man hitta så här textpartier så här som att det ligger i motorvägens skugga och så här, kärleken får leva mellan nattskiftet och drömmen. Den är så här ödesmättad på något sätt. Så att det finns lite så här blandat. Men jag skulle säga att jag tror att både jag och Robin var ju väldigt så här, inspirerade av men, så här, filmer av von Trier och David Lynch. Och när det gäller böcker så Clive Barker är jätteviktig för mig, för han har ju mycket det här om andra verkligheter och andra världar som man kan läsa om i Weaveworld och novellsamlingar, Books of Blood, men även så här Angela Carter som någon tolkar sagor och Borges med sin magiska realism. Men efter så här tv-serier som True Detective och filmer som Neon Demon och Possession, jag tror att det finns massor med inspirationer och många gånger kan man nästan säga att inspirationen har fokuserats till olika kapitel. Det här om vansinnet, okej, vansinnet, vad är det för filmer som man kan koppla till bortom vansinnet? Ja, men där kan man liksom hitta Martyrs till exempel, eller Martyrs, ja, men det är intressant liksom. Så att man har grävt lite överallt. Sen är det svårt att inte nämna så här Carl Gustav Jung och hans idéer och även gotik, som Mattias Fyhre skrev en bok som heter De mörka labyrinterna som handlar om hur han strukturerar gotik och Edmund Burke skriver om det sublima. Så det finns mycket så här, jag ska säga att det finns mycket, allt från splatterfilm till så här litteraturvetenskap och sånt. Allt blandas liksom i det hela. Nu blev det väldigt konstigt. Du får ställa någon detaljerad fråga här. Jag vet, det kanske jag hamnar iväg till någon rant där.
Det där var
Var inte så inspirerande.
Men vad skulle du säga, förutom musik och film, finns det något rollspel som du skulle säga utöver Apocalypse World som har inspirerat er i arbetet kring Cult Divinity Lost?
Alltså, Kult, det finns det säkert. Jag försöker tänka nu, för att Kult för mig när det kom var så omvälvande att det är på något sätt fundamentet jag alltid har fallit tillbaka på. Det finns självklart, alltså, Mage the Awakening eller Mage the Ascension och City of Mist. Det finns ju massor med spel som liksom rör sig i gränsområden. Och vad heter det här? Är det Monte Cook som har gjort det här? Invisible Sun som är också så här okult spel. Men de har nog inte varit lika mycket inspiration, utan jag skulle säga den främsta inspirationen har ändå varit Kult från 91. För jag tycker personligen att Kult, alltså andra och tredje utgåvan, det är som att den förändrades lite och jag tycker att det försvann lite av den här original svärtan. Så att jag skulle ändå säga att Kult har mest blivit inspirerat av Kult för min del. Ja, så det kanske är lite tråkigt svar, men jag har som inte tittat så mycket på en Mage eller liknande spel hur de har gjort.
Och där. Skulle du säga att framtiden ser ut för Cult Divinity Lost? Vad har ni på gång? Har ni några scenarion tillbehör? Vad har ni på G till spelet?
Just nu så håller vi ju på att färdigställa. Det ska ju komma en svensk version. Så vi kommer släppa en box på svenska. Och det kommer komma då, tre scenariosamlingar som är skrivna. Det håller på att layouta oss just nu. Lite försenade, men det är vi alltid. Det verkar vara så här ödet vid att man ska vara lite försenad.
Vad är det som så den svenska utgåvan från den engelska? Är det fortfarande samma spel eller är det några regelskillnader? Någonting annat som...
Regelmässigt, det är samma system. Mm. Men den som har den engelska utgåvan kommer ändå märka att det är ganska annorlunda. Vi har ju helt nya kapitel om liksom kult, ja, dels i Sverige men Tunda, men det är också, alltså, kapitlen är lite annorlunda. Det har som kommit till, det är som under skapandets gång, det är främst Pontus Kjellberg och Kristoffer Warnberg som har gjort det, och en sån där Ambra som har skrivit så här stämningstexter, och så projektet av Wille Kugelberg. Ja, så att det har som förändrats och omstöpts och på något sätt blivit ganska annorlunda. Så det kommer rent visuellt kommer det se ganska annorlunda ut, och det är många delar i liksom så här i settingen är mycket mer fokuserad på vår närtid. Mm. Så att, men man kommer absolut se igen att det är samma spel. Men det är inte bara en direkt översättning. Det här är en helt annan produkt. Och scenarierna som kommer har ju inte släppts innan. De är ju, det är ju allt från Mikko Gnilla ju återkommer med ett kultscenario. Anders Fager har skrivit ett. Och Robin Liljenberg har skrivit tre stycken scenarion. Fyra scenarion. Och en som heter Martin Svärd har skrivit ett om som heter Passionstrilogin, som är en riktigt köttig berättelse som börjar från ett, ja, men det är så här, börjar i ett asylboende och slutar i Metropolis, så då vet man att det är en hela färden genom olika verkligheter.
Mm. Och vart kommer man kunna se det här?
Ja, det kommer väl, vi har ju ett sånt här, det är öppnats nu för de som inte backade Kickstarter, så man kan göra en sån här förhandsbeställning. Sen kommer det släppas på SF-bokhandeln och sådana ställen när det kommer. Förhoppningsvis, tanken är ju att alla som har backat det ska få en pdf nu innan jul. Och sen så handlar det bara om att hitta trycktid. Så ska det tryckas och skickas ut. Men vi har ju på mycket med saker till det internationella. Det är som ett parallellt spår. Så där ska vi ju då göra en bok om Metropolis, som är en av de här världarna i Kult som vi arbetar med, som har varit en stor och svår nöt att knäcka, för det är en väldigt så här ikonisk plats som känns väldigt kult, men den är extremt svår använd som en, när man ska bygga scenarion. Så att, nu har vi kämpat mycket med det, och det känns som att vi har löst de största knutarna, så att jag tror den kan bli väldigt intressant och lägga en väldigt, no pun intended, men en ny dimension till Kult, hur man kan spela det. Och så kommer vi släppa en scenariosamling som kommer fokusera på lite mer experimentella scenarion där man kan, ja, som är allt ifrån makabra till speciella, men det kan vara allt från att liksom resa in i drömvärldar och spela sådana som har flytt från Inferno och ta sig ner i underjorden som jag tror kommer bli väldigt intressant. Och vi har också han Nils Hintze som har gjort Tales from the Loop och Väsen och massa andra saker. Han kommer ju med en kampanj som heter The Dome of Desolation som utspelar sig i Libanon 1983. Och så ska vi släppa ett soloäventyrsspelsbok som är Ensamma vargen, ett Kult. Och så håller vi på med magi och sånt där. Men Metropolis och det här, det är sånt som kommer närmast i tiden.
säger vi tack och hej då till Petter Nallo och stort tack för att du medverkade i Finlir.
Tack så mycket själv. Ha en fin kväll eller dag eller vad det nu blir för dig.
Och så var det äntligen dags. En mulen septemberkväll begav jag mig hem till Andreas för att prata med honom och Olle om Kult i Vinity Lost och kampanjen Den svarta madonnan. Jag tog med mig en mikrofon och så här gick det samtalet. Och då säger vi hej och välkomna till Andreas och Olle. Vilka är ni?
Olle Falk heter jag. Rollspelare sedan cirka 20 år tillbaka. Kanske framförallt känd från podden Skräck och småkakor. Och jag har varit spelledare när jag och Martin och Andreas har spelat Kult Divinity Lost, Den svarta madonnan tillsammans.
Och jag heter Andreas och jag är här i egenskap av spelare i Kult Divinity Lost.
Så, berätta, när kom ni i kontakt med rollspelet Kult för första gången?
Min allra första kontakt med Kult, det var nog faktiskt via kortspelet som hette Kult, verkligheten är en lögn. Och det kom jag i kontakt med i, ja, men någon gång under högstadiet. För jag hade ett antal bekanta då som var inne på det här med rollspel och så vidare. Själv hade jag inte kommit i kontakt med det då. Men i samband med att, jag är inte säker på vilket scenario det här var, men i samband med att Target Games gick i konkurs så hade de utförsäljning på både grundlekar och boosters på överskottsbolaget faktiskt. Så där gick jag och spenderade alla mina surt förvärvade slantar. Därefter så blev jag liksom trollbunden av den här världen kan man säga, för jag tyckte att den var alldeles oerhört fascinerande och mörk och suggestiv. Så jag såg ju till att via diverse obskyra källor införskaffa så många böcker jag kunde få tag i helt enkelt. Och sen började jag spela och spelleda med vänner och bekanta helt enkelt.
Så Andreas, när var första gången du kom i kontakt med Kult?
Min första kontakt med Kult, det var ju faktiskt av en händelse via er två, Martin och Olle. Därför att när det talades om rollspel så var ju Kult någonting som kom på tapeten mer ofta än sällan. Så att när det talades om att det skulle vankas kampanj så var det ju självklart spännande att vara med.
Så Olle, du som ändå har spelat mycket av den första utgåvan av Kult och även mycket av Kult Divinity Lost. Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan Kult och Kult Divinity Lost?
Jag skulle nog för min del säga att den enskilt största skillnaden är ju förändringen av regelsystemet. Därför att de har ju gått från äventyrspels gamla T20-system till ett system som är, ja, men vad man säger, powered by the apocalypse. Jag skulle säga att den största förändringen är att nya Kult... Ja, gamla Kult i all ära, men det är liksom ett spel av sin tid på något sätt. Och jag skulle väl säga att det är väl lite mer, som med många andra spel så är det väl kanske lite mer stridsfokus än vad det behöver vara exempelvis. Och det är väl kanske det som är mest utmärkande. Medans nya Kult, där har de väl försökt fokusera lite mer på det som är, ja, men ett regelsystem som ska stödja samberättande liksom och liksom ett främjande av det narrativa snarare än att det ska vara, ja, mer sifferfokuserat eller vad man ska säga, och mer, ja, vad ska man säga, mindre crunch och mer samberättande helt enkelt.
Och Andreas, vad skulle du säga är det som skiljer Kult Divinity Lost från andra rollspel som du har spelat?
Jag kan inte säga att jag har en jättestor bakgrund i några rollspel, men primärt skulle jag lyfta fram stämningen helt klart. Därför att det känns som att jag har inte haft, som sagt, någon erfarenhet av Kult tidigare, men just att det känns som att det byggdes upp en genuin skräckstämning. En fot i verkligheten medan den andra foten är i det ännu mer obscena. Så att det är en väldig kontrast mellan den här diskbänksrealismen och det här otroligt dekadenta och psykedeliska.
Passa på att ställa samma fråga till dig, Olle. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan kult och andra rollspel som du har spelat? Och då tänker jag mest rollspel inom skräckgenren.
Jag skulle väl säga att den största skillnaden för mig mellan kult och andra rollspel är just den här kontrasten som Andreas var lite grann inne på. För mig så innefattar kult båda delarna egentligen av skräck i form av diskbänksrealism kontra, ja men som sagt, ganska så psykedeliska och rent av surrealistiska teman. Och kult tycker jag fångar skräcken på så oerhört många dimensioner. För mig har det alltid varit liksom det rollspel som har varit det centrala skräckrollspelet. Och mycket därför att det har liksom å ena sidan en för mig oerhört fascinerande kosmologi, samtidigt som det liksom knyter an till delar som går att relatera till högst verkliga tendenser på ett sätt som gör att balansen mellan magi och realism blir liksom väldigt, väldigt spännande och väldigt nervig och väldigt påtaglig helt enkelt. Så det är väl det som märker ut kult för min del. Samtidigt som den här förankringen finns liksom i, ja men, existerande trossystem och så vidare. Det är helt enkelt en väldigt, väldigt intressant setting för mig. Och jag tycker det här skiftet de har gjort i regler verkligen främjar det som det spelare försöker åstadkomma.
Så Andreas, vad är det du gillar med kult i Vinity Lost?
Just att det lyckas fånga ett genuint obehag. Och det tar vara på någonting som är fruktansvärt surrealistiskt, och det känns genuint smutsigt. Och att glorifiera en sån sak, det gör ju inte mig förvånad när man hör historiken bakom kult och hur det såg ut under när det först släpptes. Jag kan helt klart förstå kritiken, men det är också någonting av det som jag tycker är spelets styrka, därför att det känns väldigt påtagligt då, inte bara där som någon backdrop eller någon form av trop, utan just att det är ständigt närvarande, och det gör att man det skapar ett intresse och en väldigt avsmak samtidigt, och det är en väldigt spännande kontrast.
Så Olle, samma fråga till dig. Vad är det du gillar med kult i Vinity Lost?
I mångt och mycket så går ju mitt svar på den frågan in i Andreas svar, på så sätt att kult har ju en väldigt, väldigt spännande plats i historien, där det liksom har stått ansvarigt för en ganska så betydelsefull moralpanik som gjorde rollspel till någonting visserligen kontroversiellt, men också någonting som var otroligt spännande och liksom lockande att sätta sig in i. Och när man läser kult och när man sätter sig in i kult, så upplever jag att man inte blir besviken på något sätt för den fronten, om man har min läggning, eller vad man ska säga, och dras mot det här lite subversiva och väldigt, ja men kanske extrema, eller vad man ska säga. Och kult har ju liksom det uppfyller, vad ska man säga, det uppfyller liksom den driften på så många plan, för det är ett spel som jag tycker rör sig på otroligt många intressanta nivåer, både från det väldigt materiellt obehagliga och ända in till liksom det surrealistiska och psykedeliska, och det är liksom ett spel som när det är som allra bäst har förmåga att ge en inspiration som får en att tänka bortom det som man är bekväm med och bekant med och där man befinner sig i, så på ett sätt som få andra spel har helt enkelt. Och det är nog det jag tycker bäst om med kult, att det driver ens fantasi bortom gränserna.
Kult har ju många gånger fått kritik, både det gamla kult och även det nya, för att gå över gränsen många gånger. det finns många saker både tematiskt och storymässigt, stämningsmässigt som går över gränsen med många steg. Är det här någonting som ni upplever som ett problem med spelet?
Jag skulle väl säga att det är, det har väl historiskt sett varit ett problem, för att, ja men som sagt, det åstadkom ju viss kontrovers och kanske en del problem för rollspelsrörelsen i stort, så vitt jag har förstått. Men jag skulle å andra sidan från mitt perspektiv säga att det tvärtom har varit en av de allra mest spännande delarna av Kult, för att det har liksom befunnit sig på platser där få om något annat spel har varit liksom. Vi hade ju som sagt den här moralpaniken som inte jag, ja, jag var väl kanske med om en liten del av den under 90-talet. Men därefter så låg det ju ganska mycket puttrad i undergrounden under lång tid på diverse forum och så vidare som jag hängde på. The Last Cycle var ju ett väldigt spännande forum att vara på exempelvis, där det liksom diskuterades allt ifrån spelet som sånt till olika inspirerande företeelser och sånt som knöt an till Kult på ett väldigt spännande sätt. Och mycket av det var väl kanske med dagens mått mätt och betraktas som problematiskt, men det var också väldigt, väldigt spännande och någonting som gjorde det här väldigt speciellt, vill jag påstå. Och som sagt, för mig har det aldrig varit ett problem att spelet har rört sig bortom gränserna, utan snarare tvärtom, att det liksom har utmanat gränsen för vad man kan göra med sin fantasi, helt enkelt.
För min egen del skulle jag säga att jag upplever inte att det var någon direkt någon chockfaktor. Utan just att det kändes som att allting hade en naturlig plats i själva spelet. Så att naturligtvis var det vissa partier som var väldigt obehagliga och väldigt grova. Men det kändes aldrig som att det riktigt vältrade i det för sakens skull. Utan det känns som att allting i kampanjen som jag upplevde hade sin naturliga plats. Och i och med att man visste att det var en kampanj med ett problematiskt förflutet, så var man ju ganska medveten om att det kanske inte var någon sorts familjerollspel som man hade satt tänderna i till att börja med. Men samtidigt kändes det inte som ett spel som helt enkelt levde på att vara störst, värst och vackrast, utan att det, jag upplevde i alla fall att alla partier som skulle kunna betecknas som obscena och extrema ändå hade sin naturliga plats, i och med att det var lite av ett klimax som hade lett upp till den till just det tillfället. Så jag tycker att det dansade ganska fint på en gräns där mellan just att våga ta några steg utöver vad jag kan tänka mig många skulle vara bekväma med, och att göra det för sakens skull. Så att jag tycker att det sköttes på ett oerhört bra sätt, och det är ju också en klapp på axel till spelledare också som förmedlar här på ett fruktansvärt bra sätt.
Så Olle, du har ju spelat mig och Andreas genom den Svarta Madonna-kampanjen. Skulle du kunna berätta lite grann om kampanjen? Vad är den för någonting? Vad handlar den om?
Självklart. Den Svarta Madonnan är ju från början en kampanj som släpptes till första utgåvan av Kult under 90-talet. Och det här var ju egentligen före, alltså innan den tid som jag började komma in i rollspelssvängen överhuvudtaget, för jag var för liten helt enkelt. Men jag lyckades ju få tag i de här böckerna i alla fall, hur som helst. Och då... Det, för mig har det liksom alltid varit som lite av en bucket list grej nästan att få spela igenom den här kampanjen. För det är inte bara det att jag har läst kampanjen, utan jag har också hört från folk som har spelat den att det här är liksom, ja, det här är kampanjernas kampanj egentligen. Mm. Och det liknar liksom inget annat som har getts ut så. Och det kan jag väl till stor del för egen del hålla med om, för det är en kampanj som jag har läst i sin ursprungsform väldigt många gånger, men har haft svårt att skrapa ihop spelare till, helt enkelt för att det är en väldigt, väldigt lång kampanj kan man ju säga. Vi höll väl på Jag höll väl på ett par år i alla fall med den.
Skulle jag säga att det var 3 år?
Ja, jag tror det stämmer ganska bra faktiskt. Mm.
Till och från.
Precis, och nu var det lite avstånd för oss och så vidare. Men oavsett så är den väldigt, väldigt, alltså det är väl the grand campaign till kult kan man väl säga på något sätt. Och jag har ju läst den här många gånger och jag var som sagt väldigt... Jag tyckte det här var så bra så att jag kände liksom sen långt tillbaka att ja, men det här skulle jag vilja dela med någon på riktigt liksom och göra till en riktig upplevelse som man verkligen lägger ner själ och hjärta i helt enkelt. Så när Martin och Andreas då och våran tredje spelkamrat som tyvärr inte kunde vara med idag tackade jag, så blev jag naturligtvis väldigt glad för det. Men för att gå till vad kampanjen handlar om då, så är det ju en kampanj, nu får jag försöka att hålla det här så spoilerfritt som möjligt helt enkelt, men det är ju en kampanj som börjar i tidiga 90-talet i det forna Tyskland då, i gamla Berlin. Och för att bara dra det väldigt väldigt översiktligt, för jag känner jag vill inte gå in på för mycket detaljer här för att bespara lyssnarna spelupplevelsen, men det handlar ju om, för det första så är det ju ett äventyr som handlar om det har otroligt många dimensioner helt enkelt. Jag märker att jag vad heter det, drar lite på orden här, men det har väldigt många dimensioner, för det är liksom en ganska så intrikat historia av egentligen magi, drömmar, okkultism, diverse extrema politiska företeelser som, alltså vars arv liksom levt kvar sedan tidiga 1900-talet och kanske ända in i våran tid, för att dra det väldigt översiktligt då. Och spelarkaraktärerna dras ju in i det här på ett ganska så traditionellt sätt, för som sagt det är ett gammalt äventyr, men jag upplevde att om man liksom gör premissen för det hela ganska klar från början så går det att komma in i kampanjen ganska lätt, och ja, men sen väntar en resa som börjar på ett ganska så diskbänksrealistiskt sätt som sagt i ett väldigt materiellt Berlin, men som gradvis liksom förflyttas ner i någon sorts, vad ska man säga, det är liksom som att, för mig är det som att verkligheten liksom gradvis löses upp under äventyrets gång på ett sätt som är väldigt suggestivt och intressant, särskilt under den första halvan av äventyret.
Men du Andreas var ju en av spelarna tillsammans med mig och Adde.
Yes.
Vad skulle du säga, vad är din spelupplevelse av den här kampanjen, av den svarta madonnan?
Den här kampanjen var ju helt enastående att spela. Och det beror ju på väldigt många faktorer. Mm. Och vet inte om det kommer fram tidigare, men Olle här var ju spelledare.
Ja.
Och hans entusiasm för den här kampanjen var ju lite som en förkylning på en förskola, och det är att samtliga rum blev drabbade väldigt hårt. Så att det var ju inte så att det var en spelledare som låg på latsidan.
Nej.
Och det gjorde ju självklart, det var ju halva grejen. Det var ju hans entusiasm och kärlek till källmaterialet.
Vad tyckte du fanns för- och nackdelar med en så här pass stor kampanj? För vi pratade ju, som sagt, vi pratade om att vara uppe i 3 år av spel.
Jag skulle säga så här att fördelen är ju att vi tog oss igenom kampanjen. Mm. För under ett tag så såg det faktiskt ut som att vi kanske inte skulle göra det.
Mm.
Nackdelen är ju helt enkelt att det hör ju till tiden att man kanske inte har så pass mycket utrymme för den här typen av kampanjer som man skulle vilja, i och med att den här saken som kallas för verklighet kommer att knacka på dörren varje morgon. Så att jag tror att man hade fått ut något annat av den här kampanjen om man hade spelat den i tidigare åldrar. När man förmodligen hade haft mer tid. Men samtidigt är jag också glad att man spelar den i under de här premisserna också. Därför att det var ett det krävdes ett engagemang. Mm. Och jag tycker att det var ett engagemang som också visade sig i varje spelsession. Att man satt där och märkte att man suttit på samma stol i 12 timmar. Och haft fruktansvärt bra spelande.
Om vi tänker så här, om du skulle få koka ner kampanjen i 3 stycken ord, vad skulle det vara?
Det skulle väl vara blod, svett och tårar kanske.
Olle, samma fråga till dig. Om du fick konkretisera den här kampanjen i 3 stycken ord, vad skulle det vara?
Då skulle jag nog konkretisera det som drömmar, misströstan och tyranni.
Sole, det här var ju en gigantiskt stor kampanj. Vi pratar flera böcker antar jag.
Ja, från början var det ju 3 böcker i den gamla kultboxen då som finns eller så, som finns så begagnat nu då. Men Helmgast som för tillfället då förvaltar kult har ju satt samman det här till en väldigt väl strukturerad bok överhuvudtaget tycker jag. Den är liksom, fast det är en så stor kampanj, så är det lätt att följa, det är lätt att hålla ordning och det är lätt liksom att, ja men det är lätt som spelledare att hålla koll på var man befinner sig. Så de har verkligen gjort ett otroligt jobb med att strukturera upp den här kampanjen skulle jag vilja säga.
Och om du skulle få ge 3 stycken råd till någon som ska spelleda den här kampanjen, vad skulle de 3 råden vara?
Det första rådet skulle nog vara att göra research om den aktuella tidsperioden så långt som möjligt.
För, vilken tidsperiod är det vi pratar om?
Ja, men det är ju tidigt 90-tal i Berlin och östra Europa kan man väl säga egentligen. Det roliga är att i den här nya boken då, så ger Helmgast som har gett ut den, de bidrar med ganska så bra tips på saker man kan sätta sig in i, dokumentärer man kan se och filmer som kan vara intressanta för att få liksom en känsla för tiden och så vidare. Men utöver det så skulle jag väl rekommendera att göra en research som tar hänsyn till jag vet inte, men, ja, men det är detaljerna som spelar roll känner jag när man ska liksom återskapa en sån här komplex tidsperiod. Och det är det som enligt min uppfattning gör att det känns trovärdigt. Det andra rådet skulle jag väl säga är att nu är ju det kanske, nu hade jag en väldigt tur med min grupp, men jag skulle väl säga att ett råd är att hitta en grupp som är lika engagerad och dedikerad som min grupp var, som jag spelade tillsammans med. För jag kände att allt det som jag la in i och förbereda och planera för att köra igenom det här äventyret, det fick jag verkligen tillbaka i form av entusiasm av spelgruppen faktiskt. Så det är väl ett tips, hitta rätt personer att spela med och hitta personer som verkligen är intresserade av att köra den här jättekampanjen i mål, för det betalar sig helt enkelt. Och den tredje punkten skulle jag väl säga är att inte vara, jag skulle nog rekommendera att inte vara för bunden till själva äventyrstexten eller vad man ska säga. Och det säger jag all välmening, för både originaläventyret och det äventyr som Helmgast nu har återsläppt, det är otroligt fin text, otroligt väl skriven och så vidare. Men äventyret skiftar någonstans halvvägs ungefär i karaktär på ett sätt som gör att, ja, jag ska inte spoila, men det byter lite spår och på ett sätt som, ja, ursprungsäventyret är liksom ett barn av sin tid kan man säga. Och jag skulle säga att för alla typer av grupper eller spelkaraktärskonstellationer helt enkelt, så kanske inte det skiftet är fullständigt naturligt riktigt. Så jag skulle säga att var inte rädd för att tänka kanske i radikalt andra banor i förhållande till äventyrets andra halva. För det är någonting som jag i efterhand kan önska att jag kanske hade gjort. Men nu var det verkligen en Ja, men det var någonting jag hade velat göra, liksom att köra igenom det äventyret från början till slut, så därför så höll jag mig till det. Men hade jag spelat om det så hade jag nog haft kanske lite mer flexibel inställning och anpassat saker och ting lite mer efter specifikt den grupp jag hade, liksom. Så det är nog mitt tredje tips faktiskt.
Och då har vi kommit till det segmentet av programmet där ni får tipsa om någonting. Andreas, har du någonting som du vill tipsa lyssnarna om?
Det har jag absolut. Jag skulle först och främst vilja tipsa om en podd som säkerligen flera vet om. Men har du missat podden Horror Babble, så är det någonting du bör kika in om du gillar skräck. Kort och gott. Och sen så vill jag dessutom tipsa om musikkollektivet Cryo Chamber som släpper fruktansvärt bra dark ambient saker. Och de har dessutom ett gäng nu med kollaborationer med artister som har gjort, man skulle kunna säga, ljudlandskap åt diverse av åt Lovecraft, myt och sen så olika gudar och icke-gudar.
Olle, samma fråga till dig. Har du någonting som du vill tipsa om?
Ja, men på temat så kan jag väl passa på att tipsa att rollspelet Kult faktiskt kommer i en alldeles pinfärsk ny utgåva på svenska så småningom. Och den har legat ute på Kickstarter ett tag. Själv så hör jag till de som backade och jag hoppas och tror att den här kommer släppas i butik så småningom. Men det verkar vara ett väldigt spännande projekt i alla fall. Utöver det så kan jag ju tipsa om att ett av mina och kanske eventuellt Martins favoritband The Coffin Shakers precis har släppt ett nytt album som heter Graves Release Your Dead.
Stämmer bra.
Och det tycker jag att alla ska lyssna på. Och om vi kliver bortom skräck... horisonten ett ögonblick. Det här programmet har ju till viss del handlat som sagt om att utmana gränser till viss del. Så skulle jag vilja tipsa de läsare som, eller de lyssnare som är som är lite fantasyintresserade om man är frälst av sån här gammal sunkig underground rollspelskultur, så finns det ett band från Amerika som heter Hole Dweller som gör otroligt trevlig så kallad dungeon-synt musik. Och det är verkligen någonting som jag tror skulle kunna tilltala den här lyssnarskaran.
Så är det någonting man kan hitta på Spotify eller?
Det kan man göra, Spotify och Bandcamp tror jag de har sin bas på, men det finns på Spotify. Definitivt.
Och då har vi kommit till det segmentet i det här programmet som vi kallar för vägvalet. Jag kommer att ge er två val och ni väljer ett utav dem. Olle, vägval nummer ett. Sisters of Mercy eller Fields of the Nephilim?
Jag skulle nog säga Sisters of Mercy. I den här kontexten framförallt, därför att de var väl representerade på en av spelarkaraktärernas spellista som jag så fint fick skickad till mig i gruppen. Och den musiken har följt med mig sedan dess, helt enkelt.
Andreas, samma fråga.
Jag säger Fields of the Nephilim därför att Elysium är en av de bästa albumen som har släppts. Punkt.
Vägval nummer två. Personlig skräck eller splatterfest?
Om man inte får säga både och så väljer jag nog personlig skräck. För jag upplever att skräck som genre och som koncept har en väldig potential att, lite som vi har varit inne på, liksom utmana det konventionella och det som man är bekväm med och det som ligger lite över gränsen för vad man klarar av. Och splatter i all ära, men jag tror att det som verkligen kryper människor in på livet är just det som kommer farligt nära nervsystemet, så att säga. Så jag väljer personlig skräck.
Jag är samma svar där, för att jag tycker inte att det är, jag tycker inte att det är någonting otäckt med blod. Mm. Utan det är snarare någonting, skräcken måste komma djupare än så. Och jag tror att om det ska sätta sig, om någonting ska sätta sig under skinnet på en, så krävs det mer än en just en chockfaktor eller en splattereffekt. Visst, det är klart att det kan vara kul, men det är inte otäckt.
Vägval nummer 3. Kampanjer eller one shots?
Oh, det är en enkel fråga. Jag väljer kampanjer alla dagar i veckan. Det är så otroligt roligt. Inte minst som jag fick vara med om i den här kampanjen, men också ytterligare kampanjer som jag har spelat innan den här. Att se liksom ganska så men grundläggande karaktärskoncept utvecklas under lång tid, och se karaktärer bilda relationer till varandra och med de karaktärer som finns i spelvärlden. Ja, men helt enkelt. Och inte minst spela karaktärens relation till sin spelare. Det upplever jag är någonting väldigt stort, och någonting som jag känner att man kanske framförallt får med sig efter en gedigen kampanj snarare än en one shot i de flesta fall. En one shot kan däremot bjuda på en spännande historia, såklart, men jag säger kampanj utan tvekan.
Jag skulle vilja säga kampanj, men av realistiska skäl så säger jag one shot, i och med att det är, i alla fall i mina stövlar, det som är görbart. Och jag håller ju fullständigt med allting som Olle sa, och därför teoretiskt sett så skulle jag vilja säga kampanj. Men samtidigt så är det ju inte fel med one shots heller, i och med att man kan ha fruktansvärt kul en kväll och få se början, mitten och slut. Och vända blad efter det.
Vägval nummer 4. Storstadssamuraj eller dödsmagiker?
Extremt svår fråga. Jag antar att det är fusk att passa sig ur den. Men,
det går inte att passa sig.
Nej, precis. Nej, jag är ju mycket svag för båda de här alternativen. Men som trogen lärjunga av Togarini så får jag nog säga dödsmagiker.
Alltså, det är ju dödsmagiker för hela slanten, men du hör ju på namnet.
Vägval nummer 5. Hellraiser eller Evil Dead?
Hellraiser i mitt Hellbound Heart för evigt.
I en värld där Hellraiser inte en franchise utan bara består av första filmen, så säger jag definitivt Hellraiser.
Och här någonstans så tar vi och säger tack och hej till Olle och Andreas. Och ett stort tack för att ni kom och gästade här i podden Finlir.
Tack själv, Martin, för att jag fick vara med.
Tack så mycket, kul att vara här.
Du har nu lyssnat på det fjärde avsnittet av Finlir, en podcast om rollspel. Innan vi säger tack och hej för den här gången så skulle jag vilja passa på att tipsa om Olles podd. Den heter Skräck och småkakor och är precis som namnet antyder en podcast som handlar om just skräckfilmer och även om hembakat fika. Du hittar den där poddar finns. Tack för att ni har lyssnat, och rulla lugnt där ute, så hörs vi snart igen.